Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra. Men jag är lite darrig.
För att?
Ja, men för i morse, redan sen i morse så när jag gick på perrongen så började jag började bli lite fundersam. Och jag blev faktiskt väldigt rörd. Jag blev rörd när jag tänker på vem som vi har som dagens gäst i programmet.
Men var det något speciellt du tänkte på?
Ja, men verkligen. Alltså, och så lyssnade jag naturligtvis. Det var en låt som betydde väldigt mycket för mig under min gymnasietid och fram till att jag faktiskt kickade mitt ass out of Arboga.
Oh.
Och det var en låt som hängde med mig och var min styrkelåt. Och när jag då sen när vi säger att vi ska ha den här personen med i podden, blev som en gud. Och jag blev alldeles rörd, så jag började gråta på bandetåget. Så jag står där alldeles... Gud, för jag förflyttades tillbaka till den här känslan jag hade faktiskt när jag var på väg och ville lämna min stad.
Så och vi ska ju toucha det ämnet idag, att vi... Ja, men det här med att följa drömmar och liksom i många fall kanske revoltera och tänka nej, men nu kör jag. Jag går min egen väg och så får det bli som det blir. Och det är därför vi har tagit in henne, ska vi avslöja, det är en kvinna. Jag tycker att vi börjar med att spela en snutt på den låten. Ja, vi får spela 15 sekunder över det. Det tycker jag, det måste vi. Någon slags feeling bara. Och sen säger vi hej till henne.
Det gör vi.
Okej. Okay. Vad den är fin.
Ja, men den är magisk. Alltså, den har gett mig så mycket styrka och så mycket power. Jag har
och hur coolt är det? För det är din relation till henne.
Ja.
Och min relation har blivit en annan som från början var så där. Att jag bara satt och hörde låtar och drömde mig bort. Och nu har jag ju blivit kompis med den här underbara kvinnan. Hon heter Anneli Rydé. Oj gud, vad distade, förlåt. Men Anneli, hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
Nu är vi här alltså.
Oh.
Och vi sitter på Acast idag också i en studio.
På Kungsgatan i Stockholm.
Ja, lite lyxigt då tänkte vi när vi har en fin gäst.
Mm. Vad är ni annars någonstans? I en garderob?
Ja, men typ. Vi sitter antingen antingen Hökarängen framför en, vad det nu är, någon tv bakom eller vad vi har. Mm. Och hemma hos mig i Skarpnäck, det är lite lyxigare.
Ja.
Då har vi ett skåp bakom oss som liksom... sköter det här liksom isoleringen.
Mm. Så nu är det väldigt professionellt.
Nu är det väldigt professionellt och det tänkte vi, det måste det vara när Anneli Rydé är gäst.
Mm.
Nej, men vi vill ju prata lite med dig om bakgrund och vem man liksom, vad ska man säga, föddes till och uppfostrades till och sen vad fasen hände när man gick sin egna väg.
Mm.
Så egentligen undrar vi ju, vem är du från början?
Från början en liten väluppfostrad sak, trodde mina föräldrar att jag skulle bli. Men jag blev inte så väluppfostrad. Jag är uppväxt på Lidingö. Den här otroligt märkliga och i mitt tycke väldigt fula dialekten som nu har verkat sprida sig i alla stadsdelar runt omkring i Stockholms storstad. Mycket märkligt, men det är en annan podd, eller
ja.
Hur? Ja, i alla fall... Där växte jag upp och skulle väl bli en välartad flicka. Och det var jag faktiskt ganska många år. Jag gick på fint gymnasium här inne i stan i Stockholm och var klädd i gabardinkjol, högklackat och kråsblusar och tog studenten, var välartad ytterligare ett år tills jag fullständigt ballade ur, får jag faktiskt säga. Jag ville inte gå den där utstakade vägen som mina föräldrar i all välmening hade tänkt sig att jag skulle gå. Jag skulle bli en civilekonom eller en doktor eller en advokat. Jag skulle ha villa. Mm. Jag skulle ha två barn. Ja, men det där traditionella, lite klyschiga.
Jo, tack.
Det blev absolut inte så. Men det var en ganska tuff väg att gå innan jag landade i det som faktiskt är jag. Det tog några år.
Ja, och det är det vi tycker är spännande. Det har jag ju räknat ut, att ditt liv har varit intressant och liksom annorlunda och lite revolterande på det sättet. Det är därför jag tycker att det är kul att ha dig här som gäst idag. Anna har ju sin bakgrund och också gått sin egna väg. Mm. Och startat hotell och allt vi har gjort. Och jag har min lilla bakgrund och gått mitt väg. Gått mitt håll.
Åt mitt håll. och det jag tycker är lite spännande, just det här att man kan födas med en förväntan om att man ska ta över någonting, man ska leva upp till någonting, man ska vara duktig och så vidare. Mm. Och jag hade också det i mig att jag hade visserligen inga... Jag hade inga akademiker föräldrar, men det fanns ändå en stor ambition med att man måste vara duktig, få ett bra jobb, skaffa sig ett bra liv och vara ordentlig. Och det kände jag att ja, men det kan jag göra ändå. Så att jag tänker det här med att man har tagit sig iväg, våga bryta upp och sen våga skapa sig sitt eget liv och köra i sitt eget liv. Liksom. Mm.
Jag hade ingen sån förälder, för pappa var ju helt så här, hej då, vem var han liksom? Och mamma var ju lite revoltbrud liksom. Och själv gått igenom allt detta innan. Så att när jag säger till mamma, ska jag börja på humanistisk eller samhällsvetenskaplig nu? För jag kom in på båda. Nej, du ska gå teater och musik.
Så pass.
Jag bara, nej, jag vill inte flytta. För den linjen fanns ju inte i Borås.
Nej.
Jag vill inte flytta till Växjö, 17 och en halv mil bort. Mamma. Jo, nu åker du, ungjävel. Här får du det halsbandet du har velat ha i ett år. Nu åker du, för det här är bra för dig. Så att på så sätt var ju inte jag att hon förväntade sig någon slags... att jag skulle hamna i någon slags form. Men ändå att man behöll sina drömmar och liksom drev sig mot det man ville. Det tycker jag också är häftigt. Mm. När började du tänka på liksom, åh, jag ska bli pop- eller rockstjärna? Liksom?
Ja, stjärna visste jag inte om jag skulle bli.
Men du skulle jobba med det
ändå. Jag skulle jobba med sång. Det var ju det som jag förstod ganska omedelbart efter att jag då flyttade till Göteborg. Jag flyttade dit 76. Jag gick ut skolan 75. Så jag jobbade lite här och där i Stockholm i ett år innan jag drog till Göteborg. Och jag flyttade faktiskt dit för jag var trött på Stockholm. Jag ville byta miljö. Jag hade hela mammas släkt. Jag hade vänner där nere. Så det blev ett naturligt steg för mig. Mm. Och där började jag på Handelshögskolan. Och skulle ju då bli den här civilekonomen. Just det. Och mamma och pappa var väldigt lyckliga för detta. Det tog ett halvår så förstod jag att nej, det kommer aldrig att ske. Jag kommer aldrig bli den där civilekonomen. För då hade jag uppträtt sommaren 1976 i Åsa. Det var vårt sommarställe. Mm. Ligger 4 mil söder om Göteborg. För första gången stod jag på en scen och då var jag relativt gammal i sammanhanget. Jag var ju nästan 20. Mm. Och där på den scenen så kände jag... Jag måste få sjunga, annars dör jag. Och då förstod jag ju nu så här senare med den här väldiga distansen på över 40 år att det var så jag kände där. Och jag har nog känt det redan från det att jag varit väldigt liten. För sången har följt mig hela tiden. Det är som den här ABBA-låten, att jag kunde sjunga innan jag kunde tala.
Nej, men nu fick jag gås.
Ja. Så att där på den här urtrista Handelshögskolan i Göteborg så kände jag, nej, det här går inte. Alltså min själ dog där. Och sen började då den här vandringen mot mina föräldrars vilja, bryta upp hela den borgerliga uppväxten jag hade i ryggmärgen. Och bryta konventionerna och gå emot alla som mer eller mindre skrattade bakom min rygg. Jag var faktiskt väldigt motarbetad. Men paradoxen i det här är att både min pappa och mamma är väldigt viljestarka människor. Så någonstans lärde jag mig av dem att stå för det jag själv tror på och ha den här starka viljan att kämpa, att liksom inte ge sig, envisheten. Så tvärt emot vad de då i alla fall ville, så blev de en slags hjälp i det. Just det. Och sen får vi inte faktiskt förneka detta, att mamma från det var väldigt liten alltid har försökt lära mig och indoktrinera mig i att du är kvinna, du måste kunna försörja dig själv, du ska stå på egna ben, du ska aldrig fastna framför någon spis. Mm. Alltså hon var feministisk på det sättet. Mm. Så att, där lärde jag mig också det. Så att, men det var tufft och jag åkte ner i en rejäl svacka psykiskt. Jag blev riktigt...
Att man känner att man gör alla besvikna, eller?
Det var nog mer en slags livsångest över att, herregud, vad gör jag? Gör jag rätt? Mm. Hur ska det bli? Vad ska jag ta vägen? Vem är jag? Alltså, allting ställdes ju så på sin spets. Mm. Vem är jag i allt det här? Jag är ju inte den där lilla välartade flickan från Lidingö. Det har ju visat sig nu att det är ju fel. Så ska jag försöka hitta en ny identitet.
Ett nytt liv.
Ett nytt liv. Och det var så tufft alltså. Så att jag fick mina svackor och kände väl något år där att jag mådde inte speciellt bra. Men jag kämpade på. Mm. Och sen i och med att mitt band då i Göteborg där jag sjöng Extra fick sitt första skivkontrakt och vi fick första TV-programmen och vi fick åka ut på turnéer och vi fick en liten minihit och vi var världsberömda i hela Göteborg. Där kände jag att nu är jag på rätt väg och det var väl cirka, vad ska vi säga, 79-80.
Men då fick du bekräftelse på att det livet du tänkte då liksom, men det är det här jag vill liksom, att det kunde gå bra. Mm.
Men du, Anneli, vad hände där? Gick du klart ändå handels? Det är ju en väldigt tuff utbildning.
Sex månader,
pardon.
Ja, det var 6 månader. Ja.
Men det roliga är att jag tog 10 poäng i statistik. Ja. Där var jag en jävel på matematik och det är jag faktiskt fortfarande. Jag älskar ju matte, jag tycker det är jättekul. Så att, nej, 6 månader. Sen låtsades jag gå där för att få ut studielån. Så jag fejkade ju ytterligare ett år.
Oops.
Ja.
Alltså, du hör ju.
Men det studielånet betalade jag tillbaka när Segla på ett moln kom. Oh. Och jag fick mitt stora genombrott. Då betalade jag alla skulder. På ett bräde bara. Tjoff, bort med det.
Men alltså, gud, vad kaxigt att kunna göra det med.
Och jag blir så imponerad och jag blir så glad. För jag tänker att där fick ju dina föräldrar lite tillbaka av sin egen medicin. Och på något vis borde de gärna varit lite stolta där, Anneli, att du stod på det. Var de inte det? Kunde de prata med dig om det? Att de såg det från en annan vinkel?
Alltså, mamma blev ju det rätt snabbt. Det tog inte lång tid för hon förstod att det här går inte att stoppa. Hon har ju själv ett förflutet i skådespelare, musikal och filmbranschen. Som väldigt ung, men ändå. Det tog längre tid för pappa. Mm. Det tog många år alltså, innan han förstod att okej. Okay. Och gav med sig lite. Det var nog mer, i hans fall handlade det nog mer om att det var en principsak. Jag gick emot honom och hans vilja.
Även om du hade fått en Oscar i Hollywood så hade han ändå tyckt att men du gick emot mig en gång.
Ja, jag tror faktiskt det.
Ja, precis.
Fast han var väldigt stolt över mig. Alltså, de sista 30 åren av sitt liv så var han ju det. Men han hade svårt att visa det. Den gamla generationen.
Men jag vet. Ja. Men du, jag tänker, behöver du stå upp för den här revolten? För det är lite tufft. Du åker ändå till Göteborg som inte är din hemstad. Mm. Du har några släktingar kvar där, men du behöver liksom stå upp för dig själv väldigt mycket och vara på egen hand. Mm. Vilken resa.
Det blir ju min lilla privata revolution på det sättet att jag förändrade mig utseendemässigt otroligt mycket. Det blir ju en tvärt kontrast till hur jag hade sett ut förut. Och det var nödvändigt just då för att på något sätt själv bekräfta för mig själv att shit, nu gör jag det här på riktigt. Så att Nina Hagen, en underbar, härlig sångerska från Tyskland, hon blev min stora förebild. Hon såg inte klok ut och så vacker. Fortfarande tycker jag det. Så jag försökte efterlikna henne så mycket som möjligt ett tag. Några år får vi säga. Det fanns ett mentalsjukhus i Göteborg på den tiden som hette Lillhagen. Och jag kallades för Lillhagen.
Det är faktiskt sant. Hallå, Lillhagen. Jag känner igen Anneli. Nej, men jag tror att min mamma hade ju någon platta med dig. Och ditt utseende drabbades jag av ganska så som ung. Mm. Och såg dig och tänkte, gud vad snygg och vad cool. Mm. Och jag tror att du är lik min mamma på så sätt att just det här med, som du sa innan, inte stå vid spisen och att man måste kunna stå, alltså betala för sig själv och äga sig själv.
Inte vara beroende av
precis.
En man.
Och det har ju mamma visat mig och min syster. Mm. Så jag tror att min beundran av dig har från ung ålder varit att jag tyckte att du har varit cool och tuff. Mm. Och sen fördes ju vi samman 2004.
Egentligen för att vara riktigt noga så var det hösten 2003. Shirley och jag träffades alltså i Expressens fotostudio. Ja. Kommer du ihåg det? Inför Melodifestivalen 2004. Mm. Och jag hade ingen aning om vem hon var. Men alltså, du drabbade verkligen mig i den där fotostudion.
Vad sa jag då?
Ja, du var så underbart självupptagen. Och så där som jag var. För du var ju på väg att få ditt riktigt stora genombrott. Det var ju ingen som visste då, inte du heller. Men, och det skulle tittas på alla fotorna. Och nej, det där går inte. Och där har jag dubbelhaka. Och där är jag si, och där är jag så.
Och du hade hamnat där jag har hamnat nu. Att ja, det där sköter ni. Det blir bra, ni hittar någon bild som blir bra. Där är jag nu. Men då var det så här, hallå, jag blinkar nästan där.
Men nu måste jag ha lite mer läppstift. Och nu måste jag springa ut och in och hit och dit. Och hallå, Karin, var det inte Karin Törnblom, fotograf, som tog bilderna? Just det.
Men kände du igen dig då, att du typ gillade mig? Eller kände du mig?
Jag älskade dig från första sekund. Det var ju kärlek vid första ögonkastet.
Det var underbart.
Ja. Så vi, att det är snart 15 år har vi känt varandra.
Och vi är så lika.
Det är vi.
På så många vis. Och det är därför så coolt att prata om bakgrund. Ja. Att jag vet ju ännu mer när man sitter och pratar om var man kommer ifrån. Mm. Varför man gillar vissa människor. För det är ju, även om du är, vad ska man säga, för att bara säga det lite ytligt, rikt uppväxt. Och jag har haft en ganska, liksom, en ensamstående mamma. Mm. Och ekonomiskt fattig uppväxt.
Kärvare kan man
säga. Så har vi ändå haft samma, liksom. Och jag tycker det är så häftigt. Ja. Att man bara, fast vi älskar varandra ändå.
Mm. Och sen när vi väl...
Lidingö, jag kom från Borås.
Borås. Nej, men sen har vi väl möts i det landskapet vi själva har valt. Mm. Så trivs vi ju otroligt bra ihop. För då har vi valt våra egna identiteter och våra egna liv.
Och så får ni blomstra era härligheter.
Man tillhör liksom samma tribe. Mm. Samma stam. Mm. Och det är härligt. Och där kan människor komma från alla möjliga olika yrken. Eller livsmiljöer från början. Bara man har samma grund, ideologier och värderingar och tycke och smak och så vidare.
Och så här utifrån sett då, för vi har ju varit på några partaj med dig, Anneli, hemma hos Shirley i trädgården. Och sen har vi
haft lite härliga... Anneli känner sig obekväm nu.
Jag skojar. Okej, vi pratade om det. Men då tänker jag så här, för det ni båda utstrålar, utan att vara nära dig, Anneli, så är det att ni har en genuin ärlighet i er som är väldigt... sund och härlig, skulle jag
härligt
säga.
Att det tar jag som en komplimang.
Ja, men det är ju det. Det känns genuint och äkta. Mm. Och det är absolut inget
påklistrat.
Rakt, ärligt och härligt, skulle jag vilja säga.
Jag brukar säga det, att jag har lite svårt för människor som är förställda och lite kryptiska och totalironiska och ska tala i gåtor för att verka lite attraktiva. Istället tycker jag det är fullständigt avtändande. Jag är rak som en jävla autobahn i Tyskland. Alltså. Jag måste få vara det, och jag älskar såna människor. Och det här är ju precis så. Rak!
Ja, men jag blir så glad att höra det, för att jag har fått höra i mitt liv att jag är lite pojkig, har de sagt till mig. Men nu har jag förstått att det är rakt de menar.
Ja,
och det är för att tjejer ska inte vara så där raka och säga exakt som de tycker, utan det ska vara lite kryptiskt. Ja, och då har jag sagt fast då har jag börjat säga det nu. Hej, hej, nu ska vi samarbeta. Bara så ni vet, jag är tydligen pojkig, för jag säger vad jag tycker och är rak. Raka rör, inga liksom... Okej. Så nu har jag fattat att det är bra det jag har. Ja. Men man blev liksom nästan lite retad när man var yngre, att man inte var så flickig.
Mm. Det har jag heller aldrig varit. Jag försökte ju vara den där lilla fina flickan. Men
hur ska man ens vara? Jag fattar inte.
Men då tar du tillbaka till min bransch där jag är nu och i Office och i den här världen, så är man politiskt inkorrekt.
Ja.
Är det så man det kallas är rak och ärlig, så det får jag mycket skit för. Då säger jag så, vi förstår hur du menar och det känns jättebra, men vi säger det inte.
Man ska vara taktiker, strateg, man ska ha uträknade planer på hur man ska bete sig och vad man ska säga. Och det där står jag faktiskt inte ut med.
Inte jag heller. Jag försöker, men...
Alltså, om jag skulle tvingas bli politiker skulle jag behöva ta livet av eller någonting. Nej, men det skulle aldrig gå.
Däremot hade jag tänkt att tvinga in Anneli i ett litet trångt hörn nu och försöka... få henne att känna sig lite pinsam och att hon nästan tycker att det är väldigt svårt att få Anneli att känna att hon tycker någonting är jobbigt.
Mm.
Men jag tänkte att vi ska försöka det.
Och ska vi använda tungan eller
vad? Ja, men du, lyssna på det här. Nu ska jag kämpa för att få dig att tycka att det är pinsamt och skitjobbigt att sitta här. Shoot. Om jag säger till dig tunga i Piteå.
Och hjälp.
2004.
Du lyckas nästan men ändå inte.
Fan! Men berätta då om det är så himla enkelt. Berätta nu för lyssnarna. Vad är det jag menar?
Jo, men tungor, det är en märklig, härlig kroppsdel på oss människor.
De går att ha till så mycket.
Användbar. Ja, de är användbara. Jag kan säga just nu när vi sitter här och bandar här så har jag en liten sån här afte, kallas det tydligen. Jag har varit och googlat på nätet. En liten blåsa längst ut på tungspetsen.
Åh, det gör så ont.
Det gör så ont och då blir man påmind om tungan, hur viktig den är. Och minsta lilla som försöker göra illa den. Nej, 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 nej.
Man ska älska tungan.
Man ska älska sin tunga. Jag har ju brytt mig mycket om min tumma. Tunga genom de senaste 25 åren eftersom jag...
Men jag har ju älskat din tunga på... I Piteå?
Ja. Nu är det så här, nu vill Charlie komma till Piteå. Men jag tänkte först ta...
Du börjar på det andra.
Jag börjar på det andra, men vi kanske ska börja i Piteå.
Vi börjar i Piteå, för då förstår de att du tungrunkar.
Jag gillar Norrland. Vi tar Piteå.
Nu försökte jag ta över programledarskapet. Märker ni det? Ja, fy fan vad jag dog.
Du blir så snygg och sexig.
Ja, verkligen. När du tar den här rollen.
Dominäska, vad heter det?
Ja, precis. Dominant. Nej, så här. Piteå, 2004. Jag är ute på turné. Melodifestivalen på turné. Med ett jättehärligt gäng. Och vi festar ju rätt mycket på den där turnén.
Festa betyder att man har kul.
Man har roligt efter spelningarna. Och då pågår det ju ganska sent. Ibland tidigt på månaderna kan det ju hända att man fortfarande håller på att festa. Eftersom vi giggar sent. Och så blir det en slags dygnsförskjutning. Så att klockan 7 en morgon var det, va? I Piteå. Jajamän. Sitter jag och Shirley... Ja, mycket rock'n'roll-dricka hade det blivit den natten. Och vi sitter på en parkbänk och bryr oss inte alls om att det går förbi människor till jobbet eller de ska ut med ungarna till parken. Nej. Klockan är nog faktiskt 8,
ja,
tror jag.
Ja.
Solen gassar. Där sitter vi och har väldigt kul. Vi har hittat kondomer i någons ficka. Var det din eller min?
Ja, ingen aning.
Vi trär i alla fall på de där kondomerna på våra respektive tungor.
För vi tänker, hur känns det att ha en kondom?
Hur känns det att ha en kondom på tungan?
På en läm.
Och en läm, vi har ju inga lämmar. Så då gör vi så istället och så kysser vi varandra med de här kondomklädda tungorna. Alltså vi kysser inte, slätas inte, utan vi liksom virvlar runt medans folk går förbi. Och i alla fall, just den sommaren var ju jag och Shirley ganska heta, alltså offentliga.
Jag var helt nykläckt.
Du var dessutom väldigt nykläckt. Och då, nej men folk, nej, det blev väldigt besvärligt för väldigt många som gick förbi. Sen hamnade det här i någon tidning. Nu får
nej,
du
det hamnade ju framförallt hos våran skivbolagsdirektör, Maria Molin Ljunggren, som får ett mejl, eller ett samtal. Det har varit så att det var Anneli Redé och Shirley Clamp som jag såg sittandes på en parkbänk i Piteå. Jag tror att hon till och med skrev suga av varandras tungor med kondomer. Ja, alltså hon har ju stått väldigt nära, känns det som.
Ja.
Jätteobehagligt för oss egentligen.
Jo, vi har ju inte märkt detta.
Och då tänker Maria Molin Ljunggren att jag får återkomma. Ja. Och så ringer hon till Anneli och Anneli säger direkt naturligtvis ja.
Så var det.
Ja. Och då ringer Maria till mig. Hej, du, det här mejlet har kommit in. Stämmer det, Shirley? Vad sa Anneli? Ja, hon sa ja. Okej, då var det sant. För jag blev så, jag kan inte säga ja om inte du vill
det. Nej, jag förstår.
Så jag hamnade i någon slags läge. Vad sa Anneli då? Ja. Lite så här, spelade som att... Vilket konstigt mejl, vad sa Anneli?
Lite taktiskt faktiskt.
Och då säger Maria, men hon sa ja. Men okej, då var det vi. Och så fick jag lite panik. Sen var det är så roligt nu när vi ska försöka förfina den situationen. För att bara att ens trä på en kondom på en tunga är ju konstigt. Så att vad vi än säger nu så är det ju konstigt. Men jag
konstigt.
Älskar det här minnet med dig.
Ja, jag kommer också ihåg det. Konstigt nog så kommer jag ihåg det. Men det gör
men varför jag tänker tunga med dig är egentligen inte parkbänken i Piteå. Utan det är för att du gör någonting som kallas tungrunka. Mm, och det låter fult. Mm. Men det är ju mycket därför du har den bästa höga pitchrösten av alla sångerskor i Sverige, skulle jag kunna säga.
Tycker du det?
Ja, för det är en viss typ av pitch du får till där uppe på höjden.
Den här hårdrockspitchen.
Vi har Sanna Nilsen, vi har massa fina sångerskor som kommer ljust. Men du har alltså en sån patte där uppe.
Och nu får jag goosebumps.
Ja, men eller hur? Och vi giggade för inte så länge sedan. Och jag står liksom, hon ska lägga en överstämma på mig. Och det är redan högt för mig. You shook me all night long. Och hon bara... Ligger hon över mig och bara tittar på mig. Som att livet leker.
Hon rider vidare.
Du vet, hon är så...
Inga problem.
Det är inga problem. Och jag undrar liksom... Kul det här. Ja. Berätta om tyngden.
Jag ska försöka vara så kortfattat som det bara går. 1987, det året var inte roligt, då drabbades jag av 3 stämbandsblödningar. Vilket betyder att stämbanden inte blöder, man spottar inte blod, men de får blåmärken på sig för det blöder inuti. Och det kan vara ett rätt farligt läge för en sångerska eller sångare. Så att man får ta hand om det där, och det gjorde jag. Det blev 2 operationer, och så kände jag ett tag att jag kommer aldrig kunna sjunga igen. Då hamnade jag av en slump faktiskt hos en kvinna som inte lever idag längre. Hon hette Ebba Nilsdotter. Hon har en väldigt oortodox teknik där det handlar om att träna stämbanden så att de återfår den muskulösa kraften som de från början har. Och hon sa något till mig som jag förstod direkt vad det här handlade om. Hur kommer det sig att ett spädbarn kan ligga och skrika i 5 timmar utan att bli hest? Jo, för att man har en naturlig teknik. Så vad Ebba gjorde med mig, hon tog tillbaka min naturliga röst som jag hade en gång i tiden, som jag hade mer och mer sjungit sönder. Så när den tekniken sen efter flera år tog det, var på plats, då kunde jag lite styra det här själv. Men jag gick faktiskt tillbaka till henne. Hon blev min liksom röst-PT. Ja, jag körde pass med henne en gång i veckan. Och då, de här passen vi körde tillsammans, svett. Det var ju som att gå till gymmet verkligen. Och där handlar det om att just träna stämbanden som den muskel de är. Alltså som en idrottare tränar.
Stretcha helt enkelt.
Ja, precis. Mm. Och tungrunken, det är ju faktiskt något som inte Ebba då kom på, utan det är mitt namn såklart på det
ja,
hela.
Ja, men just runka
känns ju. Ja, det handlar om att man tar tag i sin tunga och verkligen...
Med en kökshandduk.
Ja, med en kökshandduk. Oh. Och verkligen stretcha. För stämbanden sitter alltså i tungroten. Så när du drar i din tungrot och stretchar den, rycker i den, då stretchar du även stämbanden.
Och det här tyget är ju för att inte det ska glida, utan att du kan
man måste
dra fram och tillbaka. Ja. Så.
Och då gör jag detta. Det här är min uppsjungning och det här är vad jag gör då och då för att behålla den här tekniken som Ebba hjälpte mig att ta tillbaka. Så att det är ju lätt att liksom...
Jävlar!
Det var inte
larmet!
Och nu rör sig ner i tårna så jag dör.
Det är lätt att sätta den tonen för att de är så tajta mina stämband nu. Men skulle jag liksom börja slappna av för mycket och inte göra mina tungrunkar och kanske inte sjunga på ett tag, då faller rösten. Så nu när jag är så pass gammal, får jag faktiskt säga, för det är jag, nu är jag över 60. Nu gäller det att hålla rösten igång. Mm. Att ständigt sjunga så att man inte tappar kondition helt enkelt. Då kan jag nog med lite tur hålla upp 70-80 alltså.
Men ser ni Anneli på stan med en rutig kökshandduk som hon oftast har? Hon står liksom och har den inne i munnen på något vis, så vet ni att hon har inte blivit galen, utan hon ska förmodligen på ett gig.
Ja,
och vill stretcha och runka upp sig lite.
Fast jag gillar det är lite sexigare än att tung stretcha, eller hur?
Ja, eller hur? Ja. Tung.
Nej, vad cool.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men du, vi har några fler frågor.
Ja, frågor, det har vi faktiskt. Mm. Jag tänker så här, har du några... Alltså det låter ju så konstigt, du är ju inte liksom 93 år ska dö imorgon, men har du som har gjort så jädra mycket? Du har varit i tv-program som skådis, du har varit i musikaler, du har sjungit, alltså you name it, konferensier, bla 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 bla. Har du fler grejer kvar på din bucket list? Liksom, fan det här måste jag göra innan jag dör.
Nej.
Nej. Vad härligt.
Och grejen är så här, redan för 30 år sedan, på 80-talet där, när det drog igång med mycket med intervjuer. Och, har du några drömmar? Nej.
Du lever din dröm.
Ja, alltså, jag har aldrig satt mig ner och tänkt att det ska jag göra, det måste jag göra. Får jag inte göra det blir jag galen. Utan för mig handlar det om en enda sak. Och det är häftigt, för nu har den cirkeln slutits på något sätt från det att jag satt på mitt flickrum som tonåring och sjöng till alla skivorna. Nu har jag återigen kommit tillbaka till den känslan av att det enda som är viktigt är sången.
Mm.
Det är själva sjungandet som är det viktiga för
som
mig.
Som gör dig lycklig med.
Som gör mig lycklig. Det finns alltså en biologisk, fysiologisk förklaring till varför jag blir så glad av att sjunga. Det kan ta 5 minuter, sen är det något endorfinpåslag som går igång hos mig. Som gör att om inte jag får ta ton, då dör jag själsligt. Så att drömmen är för mig att fortsätta kunna sjunga, sjunga, sjunga. Sen allt det här andra jag gör lite vid sidan, som att jag faktiskt gör radio.
Nej, men precis.
Och att jag då kanske skådespelar i väldigt litet format, måste jag säga. Det är bonusverksamheter.
Mm, okay.
Men sången, sjungeriet, att ta ton, det är drömmen i så fall. Det är min bucket list, att det får inte ta slut.
Mm.
Och någonstans, någon gång kommer det komma det faktum att nu måste jag sluta. När vibratot börjar svaja över 2 oktaver, då är det dags att lägga ner. Och förhoppningsvis att ha folk runt omkring mig som kan tala om det för mig om jag inte märker själv.
Jag kommer säga det.
Ja, det är bra.
En sista fråga bara är ju... Den känns ganska onödig att ställa till dig, men jag ska inte säga så, för det vet man aldrig. Ångrar du någonting?
Ja, det tänker jag också på. Ja, du tittar tillbaka så här, om du skulle säga, men det där kunde jag gjort annorlunda. Är det något som du tänker på?
Det finns några grejer jag har gjort i mitt yrkesliv som jag känner att varför gjorde jag det?
Var det parkbänken i Piteå?
Nej!
Jag skojar.
Baby. Nej, vilket härligt minne. Alltså, säg så här. 99,9% av allt jag har gjort under de här dryga 40 år nu som artist har varit fantastiskt. Sen finns den där 0,1%-aren kvar. Det är vissa turnéer, det är vissa samarbeten. Varför gjorde jag det här? Och ångra, ja, om man hårdrar det hela så skulle jag kunna säga... Ja, jag önskar jag inte hade gjort det.
Men du lärde dig ju kanske att inte göra det igen. Okej, nej, nu ringer de igen.
Du är klok,
så är så klok.
Ja, hon är så klok. Nej, men så är det nog. Men jag ångrar vissa saker. Mm. Men det finns ju ingenting jag känner att det där höll på att ta mitt liv, så hemskt blev det. Nej. Det, så är det inte. Men det är vissa turnéer, alltså vissa samarbeten med kollegor som inte är mina kollegor längre, för att det gick inget bra. Eller man funkar ju inte med alla, så är det ju som jag borde. Men hur skulle jag kunna veta att det är innan? Man vill ju hoppas och tro.
Ja, herregud, det är ju så.
Ja, så är det.
Och jag tänker det här med ångra. Jag försöker tänka, jag har gjort många i andra ögons väldigt dumma saker. Men jag väljer att inte säga, jag ångrar det inte. Men däremot så vill jag ta lärdom av dem och tänka, hur tänkte jag?
Mm.
Jag kan förundras över de valen jag gjorde. Och jag kan inte kasta för mycket skit på mig, nej gud, det skulle jag aldrig ha gjort.
Nej.
Så länge det inte har skadat någon annan. Mest mig själv, tänker jag.
Ja, men precis.
Så att, ja, det är häftigt.
Men det är lite PK, förlåt att jag använder det uttrycket PK. Nu då. Att PK och tycka att man inte ska ångra sig. Jo, alltså, eller säger jag fel nu? Vad jag menar är att säger man idag, jo, vad jag ångrar mig.
Mm.
Då blir folk lite nervösa.
Ja, just det.
Så är det. Så man ska, det du säger, så ska man, den attityden, eller det, den sägningen är den som folk kan acceptera.
Ja.
Så jag märker ibland att folk blir lite stressade när jag säger att jag ångrar grejer. I mitt yrkesliv, ja, vissa saker. I mitt privatliv, absolut. Vad är det för, man kan väl få ångra sig. Vad är det för farligt med det? Man kan få ångra sig. Jag lägger däremot ingen energi på min ånger.
Nej. Och jag tänker att man inte kanske vill ha det ogjort. För det där som
det
man...
Det vill jag ha vissa
så
saker.
Tänker jag.
Det vill jag.
Ja, men det är det jag menar. Man kan ju tänka att jag vill ha det. Men samtidigt kan man tänka att... För jag tänker ändå att det fanns en lärdom med det. När man har gjort allt för stora grunkor. Liksom.
Ja, i mitt fall, jag är lite mera... crazy bitch och har varit. Jag kan också säga att vissa saker hade jag nog mått bättre med inte.
Jo, men det är det jag menar. Men man kan ju reflektera över varför man ens gjorde det. För när man gör det, för man fattar ju beslut.
Men det är ju häftigt när man åldras, nu är jag 45, men att man liksom kommer in i nya skeden av sig själv och nya harmoniska tillstånd där jag känner nej men gud, var långt borta från mig där jag ligger nu. Uh-huh. De valen jag gjorde när jag var yngre. Det jag nästan är så här, har jag blivit tråkig nu liksom?
Mm.
För att jag inte vill göra sig eller så längre.
Mm.
Nej, jag har börjat vara snäll mot mig själv och liksom kanske lite mer vårdande och bara, nu är jag sån här och jag trivs med det.
Ja. Sen kan man ju säga så här också, i ett liv, om nu jag utgår från mitt eget liv, det är så otroligt mycket jag inte ångrar och så väldigt, väldigt lite som jag ångrar.
Ja,
men jag är inte rädd för att säga att jag verkligen ångrar vissa saker. Men det är väldigt en försvinnande liten del.
Men jag tänker på det nu om vi kommer tillbaka till det här med vad ens föräldrar tänker. Är det någon som har sett den här dokumentären med Dolly Parton? När hon berättar, hon åker tillbaka till sin hemstad och så berättar hon om hennes skeptiska pappa som inte ville att hon skulle sjunga. Men sen efter att han hade gått bort så fick hon reda på att den statyn som de satte gjorde på henne utanför rådhuset, varje natt åkte han dit och polerade bort månskiten. För han ville att den skulle glänsa.
Nej, så
det är faktiskt en fråga till dig, Anna. Ja. Din pappa har han ändå...
Ja, det alltså, vi upptäckte ju något när vi tömde lägenheten. Pappa dog för ett år sedan och då tömde vi lägenheten. Och där hittade min bror och jag, så hittade vi i något, han hade så mycket saker, så mycket foton och albumgrejer, men då hittade vi något kuvert, foton från kanske 85-86, då har han suttit och fotograferat av tv när jag var på tv. Jo, i olika
men det
program.
Där är ju, det där är ju
men
precis det.
Nej, han var inte där än, han kunde inte säga än. Men han hade fotograferat av program alltså, som där jag hade stått och sjungit och närbilder. Och, ja,
så han var stolt som en tupp.
Så, så fint.
Ja, vad häftigt. Mm.
Och man hade önskat att programmet bara skulle få ta slut där, för det var så vackert avslut. Men jag tänkte tas in på topp och botten som vi har som ett återkommande tema, Anneli. Där vi säger bara veckans bästa, liksom, veckans topp, veckans botten eller livet överhuvudtaget. Mm. Så vi kör väl den här då.
Vi kör. Shirley,
ja.
Du får börja med toppen.
Oj, får jag börja med toppen?
Veckans topp.
Jag fick nypa mig i armen i helgen när jag giggade. För när jag var 14 år så såg jag dem här på scenen och bara... My lord, vad bra de är. Springer bak, knackar på dörren för att säga tack. Öppnar upp, en av killarna står i blåa kalsonger. Jag minns det som igår. Jag blev rädd för kalsonger den dagen, 14 år. Nej, jag skojar. Och så säger jag, gud vad ni är bra, tack så mycket för en fin konsert. Och det var Triple and Touch. Och jag följde dem mycket i mitt liv och tycker om deras underhållningsform. Liksom. Jag tycker om komik blandat med sång. Ja, visst, man blir äldre och äldre och äldre. Och nu fick jag gästa Triple and Touch.
Oh.
Och då vill jag även tillägga att de aldrig haft en gästartist innan. Men de ville ha mig som
gästartist. Hur var det?
Det var jättekult. Sen har jag lärt känna Ken och Göran under åren. Och liksom, men giggat i Star for Life är deras andra... vad heter det? Andra, de gör ju en stor välgörenhetsgala kan man säga som heter Star for Life. Där de hjälper... ungdomar i Afrika. Där har jag ju giggat, men jag har aldrig fått vara med i det här konceptet. Så att de körade mig på mitt och jag körade dem. Och liksom, jag var med, jag var liksom, jag var typ med i Triple and Touch.
Ja, men du var den där tredje som jag
hörde. Men jag behövde inte ha frack och Converse på mig. Nej, men det var så jädra häftigt och jag sa det att man får ju liksom, jag har hållit på med det här ganska länge nu, men det kan fortfarande vara så att man hamnar i tillfällen i mitt yrke. Eller i vårt yrke, där man liksom... Jag får nypa mig i armen lite. Jag är väldigt tacksam över det liksom. Fastän, jaha, nu fick jag stå där. Jag tyckte det var jättehäftigt. Det är min toppen, för att jag hade jätteskoj. Och de är fantastiska. Har du någon toppen, Anna?
Ja.
Jaha.
Jag har det. Jag hade egentligen två, men jag väljer den.
Nej, men
och jag väljer den som min... Ja, men jag kan börja med min man.
Mm.
Jag har ju nämligen fyllt år i veckan.
Ja, men just
och jag
det.
Tycker grattis. Ja, men jag tycker egentligen inte om att fylla år. Jag har egentligen en ganska tuff åldersnoja på något sätt. Just siffrorna så. För jag känner mig inte att jag är i den så. Men han väljer att... eller vi väljer tillsammans att komma överens om att vi ska åka iväg på en kryssning.
Okay.
Så vi var på en Ålandskryssning.
Hey,
och
vad roligt.
Det kan vara allt annat än superknull och åka hiss. Men vi gjorde alltihopa.
Anna för ligga!
Ja, faktiskt. Nej, men det var lite kul. Och det blev en jättehärlig resa för att även om det var den här så hade vi en jättefin hytt och vi mös på. Och så träffade vi en bekant på båten, Patrik Grönlund, som anmälde mig till på kvällskröken, sista sången på karaoken. För vi sitter där och då står det så här Anna Lundin. Och jag bara, men va? Men det är tillräckligt lite sådär. Så att
vad sjöng du?
De bara, nej men det valde ju de till mig.
Jaha.
Så jag skulle sjunga Kicke med bra vibrationer.
Nej men det är klart du skulle.
Så jag, eller hur? Så jag går upp på scenen och säger, hej, nu vill jag hylla min stora syster Kicke Danielsson. Så nu vill jag sjunga den.
Men
och sen kör jag.
Och, du, och alla bara, är det Kicke?
Ja, jag vet, det var det de sa. De sa, du, de kommer tro på det där.
Ja, det gör de.
Men, och det var faktiskt kanon. Så det var min topp. Men botten då? Jag har en skitliten botten.
Okej, vi börjar botten. Anneli, du har ingen topp som du
alltså
vill...
just den här veckan har varit jättemycket mellanmjölk. Varken jättebra eller jättedåligt. Nej, men det har varit en fin vecka. Jag är förnöjd. Men jag kan inte riktigt förnimma någon toppen och botten.
Nej, men vad skönt att säga så med. Vi har ju sagt det också ibland att topparna och bottenarna får vara ganska lätta. Det behöver inte vara så här tungt att någon har dött eller att någon har fötts. Liksom. Allt emellan.
Jag kan ta en snabb gnällbotten.
Men jag har också en gnällbotten. Och det är så fjantigt.
Kör
med din.
Ja, men jag kör då. Grejen är ju den. Jag bor ju i Hökarängen och så ska jag in till stan. Så jag måste numera, för de håller på att trixa med tunnelbanan. Då måste alla gå av i Gullmarsplan och byta, gå upp, byta perrongen. Och de envisas med att fortfarande ha kvar alla spärrar. Så det är ju som att stå i ett fångläger, de här kön varenda morgon. Och jag stör mig på det. Men jag kan hantera det. Men det är många andra som inte kan det. Så de är helt galna. Så jag blir såhär, men usch. Då vill jag bara åka taxi. Gud vad töntigt.
Ja, men jag tycker det är jobbigt. När botten får vara så ganska odramatiskt.
Störande.
Det är väl roligt.
Ja, det var en dålig
min botten är däremot fruktansvärd. Jag skojar. Jag ska alltid vara värst. Jag för 2 månader sedan tog upp en basketboll på Vilja skolgård och bara, men hörni, ge hit bollen. Studsa lite nonchalant. Slänger bak armen, ni vet, bakom min kropp ganska långt bak. Och liksom hivar bort bollen dramatiskt bort och sätter den. Och någon lärare skriker, men gud, har du spelat basket? Ja, och där fick jag så ont i min arm. Jag bara, ja, det har jag. Och så tänkte jag, le. Jag bara, hej, men du vet, man har ju spelat i 6 år. Tack så jättemycket. Gå bort till bilen och bara, satan, vad ont det gör i min arm.
Nej, vad hände?
Jag har så ont. Tänk inte så mycket på det. Ja. Så jag har försökt att leva mitt liv och haft liksom, aj, vad ont det gör inne i axeln. Inte tänkt på det. Och så nu för 3 dagar sedan så började det verka så infernaliskt. Så jag tänker... Jag måste inte köra praktorn. Nej, men då har jag en inflammation.
Nej.
Så fästet som kommer här över bröstet och över kappmuskeln och ner över hela axeln. Allt det där är liksom inflammerat. Hela det här fästet som sköter min högra axel är liksom bara...
Där fick du för att du skulle sätta en basketboll.
Jag fattar, jag är för gammal för att spela basket.
Nu kommer krämporna.
Det är ju botten, det var det jag menade. Det är fruktansvärt. Ja. Jag är en bollperson, jag är en idrottsmänniska.
Då kommer de. Välkommen i klubben.
Men alltså, det är katastrof. Du har tränat din höger studs på typ 40 år.
I 6 dagar. 18 piller på 6 dagar ska jag checka nu.
Nej.
Det kommer få gasbesvär.
Nej, gasbesvär. Ge pillerna dig.
Det tror jag.
Ja, men det är ytterligare en krämpa. Det är ju logiskt. Jag har faktiskt en liten toppen. Jag kom på en liten toppen. Nej, men jag, efter 25 år på samma gym, jag är ju en slags rutintrygghetsnarkoman. Jag är livrädd för alltså förnyelse. Ibland,
nej, likadan.
Inte alltid, men ibland.
Men
och när det kommer till gym, jag har gått på det här gymmet i 25 år. Jag sa upp mig och jag går börjat på nytt gym. Och de har AC, så man slipper liksom klimakteriesvettas så att man rinner bort. Nej, och jag var så lycklig. Och det är så härligt där, och det är så litet, och man får vara i fred och ingen glor. Nej, men det är min lilla topp.
Ja, men väldigt
gym efter 25 fucking år.
Det är fan en high five på den.
Och det är ett stort jädra steg.
Ja,
alltså.
Det är ett stort steg. Modigt att byta det. Ja.
Gud, vilket skönt avslut det blev på det här avsnittet. Och Anneli, vi är så glada att du fick vara med. Jag
fick vara med.
Jag menar att du ville vara med. Anneli, vi tycker att du ska vara glad att du fick vara med.
Jag är, kan vi säga, kåt, glad och tacksam.
Ja, men mycket bra avslut.
Men då så.
Hej, hej.
Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då.
Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.